Andreas.
Hallå, Oskar.
Du vet att det är viktigt att inte bli lurad hur som helst.
Mm.
Ja. Så jag fick reklam om det här. Bli inte lurad, säger de.
Okay.
Och så tänkte jag, ja men det här får jag klicka på. Då är det Myndigheten för psykologiskt försvar.
Mm.
Som har lejt ut till en reklambyrå och göra en webbplats.
Mm.
Som att ska bli lurad hur som helst.
Ja, jag kollar också på den nu här. Ja.
Ja. Mm. Och då ska jag bara läsa vad det står. Bli inte lurad. Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att försöka störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Målet är att påverka politiska beslut och vad människor tycker. Myndigheten för psykologiskt försvar skyddar Sveriges öppna och demokratiska samhälle. På den här sajten har vi samlat knep för att känna igen falsk och vilseledande information. Och deras bilden som man presenteras med, det är en kattbild på en mobiltelefon. Fast skuggan till den här katten är en hemsk gast.
Mm.
Så man kan tänka sig att det kanske är en rolig kattbild. Och se det.
Mm. Men egentligen, den är ondskefull, den kattbilden. Det finns en den har en ondskefull skugga.
Ja, precis. Mm. Så det är någonting som är lurt. Vi litar inte bara på om det är en katt.
Nej.
Det kan vara något farligt.
Något gulligt kan vara något hemskt.
Så kan det vara. Och jag tycker ju det här är komiskt då. Jag ska inte ironisera för mycket. För att skratt som kan skada är en rubrik till exempel då. Humor, parodi och satir är vanligtvis harmlösa underhållningsformer som ibland kan användas för att sprida vilseledande information och förlöjliga eller kritisera personer eller åsikter, till exempel i form av memes.
Mm.
Ja. Jag vet inte vad Myndigheten för psykologiskt försvar har för premisser för vad det öppna och demokratiska samhället är. Mm. Men jag skulle ju helt klart säga att förlöjliga personer tillhör ju det demokratiska samhället.
Precis.
Det är liksom det vi gör.
Ja.
Det är en av de grejerna vi gör.
Ja, det gör
det
man.
Det är fine.
I den fria världen som det kallas.
I den fria världen. Det är precis det vi gör.
I västvärlden har man ju gjort det ena sidan. Ja, hur länge som helst.
Ja, så jag menar just det. Förlöjliga eller kritisera personer eller åsikter.
Får man inte göra det eller?
Alltså det är det de skriver att det kan vara negativt då.
Ja, men det är klart det kan vara negativt om det är någon rysk men även de har ju även en rysk agentur har väl ändå rätt att förlöjliga saker på nätet.
Ja, alltså om ryssar tycker att vi är dumma i huvudet på något sätt så kan ju de göra memes om det.
Och vi kan göra memes om ryssarna, om vi känner för det.
Jag tror att det som har hänt här är att, för vi har gjort ett par avsnitt om just propaganda och vad propaganda är för någonting och försökt gå på djupet i det.
Mm.
Och jag tror att de här personerna som har lejt ut det här till en reklambyrå, de har liksom inte...
De har inte tänkt
det. De har inte kommit så långt i sin premiss vad det är. Vad är det demokratiska samtalet för någonting?
Vad är propaganda för mig? Kan jag vara en propagandist? Kan Sverige hålla på med propaganda? GP, håller de på med propaganda? Svenska tidningar? Vad är propaganda?
Det här är en frågeställning. Vilken ideologi har vi på den här myndigheten? Och hur påverkar det våran syn på vad som är propaganda?
Har vi en ideologi? Ja, det måste vi ha. Vi har kanske demokratiska ideologin då, eller liksom en liberal ideologi. Men det här känns det ju verkligen som det mest seriösa med den här sidan som du har visat mig, bliintelurad.se.
Ja.
Det snyggaste och mest seriösa är ju faktiskt Myndigheten för psykologiskt försvar, deras logga.
Ja, den är snygg.
Den är faktiskt snygg, det får man ju ge dem. Så det är ju liksom
en fackla och ett svärd bakom vårat riksvapen.
Ja, precis. Ja. Det ser seriöst.
Och typsnittet är snyggt också.
Ja. Resten känns som det är en byrå i Stockholm någonstans som har gjort det här. Ja. Och att de inte har... Som du sa, vi har ju hållit på med propaganda och gjort 3 avsnitt eller minst. Och det är ju som om vi har tagit en kurs i propaganda eller statsvetenskap och hur man analyserar. Det kanske man inte ens gör på statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Nej, alltså, på det här sättet som du har gjort, du och jag, vi har gjort det mer filosofiskt och liksom
för att det som är problemet är att om man verkligen börjar grotta i vad det är för olika typer av propaganda som upprätthåller liksom den ideologin som till exempel en sån här myndighet är beroende av. Att de måste ju också, om de ska göra en riktig analys vad det är de ska jobba med, då måste de också kanske ifrågasätta sitt eget, liksom, sin egen existens, va?
Mm.
Och det är kanske, jag tror att det är fler personer som är intresserade över att säga jag jobbar på Myndigheten för psykologiskt försvar och jag är någon cool psykolog eller något.
Mm.
Det är det de är intresserade av.
Ja.
De är inte intresserade av Sveriges psykologiska försvar.
Nej.
Är du med?
Ja. Så och där, de kanske till och med blir rädda när de, vi har ju inget psykologiskt försvar.
Nej, precis.
För det är det, det intrycket, om jag ska vara helt brutal, som jag får av den här sidan. Det här är ju inte psykologiskt försvar, det är ju något annat.
Jag har också, det här är jag väldigt kritisk till. Jag har ju läst väldigt mycket vetenskapsteori och kritiskt tänkande och så vidare. Jag kan ju de grejerna ganska bra.
Mm.
Och då har de valt ut tre saker för att ha bättre koll.
Mm.
Och en är då den så kallade halmgubben eller strawman.
Mm.
Att felaktigt påstå att någon har vissa åsikter och argumentera, och sedan argumentera emot dessa fake-åsikter istället för de riktiga åsikterna. Det är en halmgubbe.
Mm.
Och det är ju vettigt. Det är bra om folk lär sig vad en halmgubbe är.
Mm.
Personangrepp också, ad hominem.
Mm.
Förstå vad ett personangrepp är.
Mm.
Ja, men han, David Lega är ingen bra politiker för att han är ju handikappad. Alltså, det är ju inte schysst.
Det är
ett personangrepp.
Absolut.
Det är inget riktigt argument. Så det här är ju bra.
Ja, men det är ju fortfarande för låg nivå.
Ja, men sen kommer ju den här. Och det här är ju whataboutism. Och whataboutism var ett begrepp som spreds inom den amerikanska liberala rörelsen för att kritisera republikaner.
Mm.
Och det är så här, att ta fokus från ett argument genom att belysa ett annat ämne eller fenomen som inte har fått lika mycket uppmärksamhet men som inte är relevant i frågan. Det här är, de andra två är ju riktiga logiska felslut.
Mm.
Men whataboutism är är någonting som den liberala rörelsen i USA har hittat på. Det är liksom ingen riktigt, det här tillhör inte ett logiskt samtal.
Mm.
För att belysa exempel, för politik handlar ju ofta om prioriteringar.
Mm.
Så att om man skulle säga då, ja, men varför lägger polisen resurser på det här när de istället borde lägga resurser på det här som ett större problem? Mm. Det är whataboutism. Mm.
Men är det, inte det moving the goalpost också?
Det liknar det, men det är inte riktigt samma sak.
Det måste ju
Nej, men det här är, det jag menar är att det som är så jävla fult här, det är att både stråman halmgubbe och personangrepp ad hominem, båda de skulle vem som helst hålla med om att det här är riktiga saker.
Mm.
Men whataboutism är ju inte det. Alltså om du belyser för mig, varför pratar du om det? Varför pratar du om misshandel när det finns mord? Det är ett rimligt argument. Det kan man säga.
Mm.
Men det menar ju de då är ett sätt att manipulera folk. Och då börjar jag, då när jag läser det här så börjar jag tänka att den här myndigheten sysslar med propaganda liksom. För att det borde inte vara med där.
Du menar att vår fina myndighet för psykologiskt försvar håller på med propaganda?
Ja.
Ja, men det kan man ju säga att de gör.
Ja. Och man skyddar ju inte svenskarnas psykologiska försvar genom att sprida såna här lögner. Liksom. Ja.
Men nu blir jag lite rädd här. För det, i en gul ruta så står det så här. Tänk på, några tydliga kännetecken för falsk och vilseledande information är att den är missvisande och ofta har en dold avsikt. Riktar in sig på våra sårbarheter och har som uppgift att störa och styra den öppna debatten och försvaga tilliten till vårt samhälle. Om man är riktigt jävlig så skulle man kunna läsa in det som att du och jag här sitter och förstör bilden av myndigheten för psykologiskt försvar och vi på något sätt är kriminella när vi kritiserar det här.
Men, och det är därför de inte har rätt.
Och vi försvagar tilliten till myndigheten för psykologiskt försvar.
Men det är därför problemet för den myndigheten är ju att de inte har rätt ut såna här saker innan.
Mm.
För att i vårat öppna samhälle så är det precis exakt det som gör oss starka när vi kritiserar våra egna myndigheter, hittar fel och bygger starkare. Det är ju därför...
Vi är ju väldigt kritiska nu till exakt det här, även om vi inte har vår avsikt. Vi har ingen dold avsikt. Och vi har ingen, jag tycker inte det är missvisande riktigt, för vem som helst kan gå in här och kolla på och se det här.
Ja.
Och jag vet inte om det här är en sårbarhet, för det känns som man har hittat på den här myndigheten igår.
Men,
och det tror jag man har gjort,
ja,
mer eller mindre.
Det tror jag också. Men här har du en intressant grej, och det här har jag tagit upp med.
Jag vill inte vara missvisande och jag vill egentligen inte försvaga tilliten till våra
myndigheter.
Men det
är en del av det demokratiska samtalet att folk är missvisande också.
Visst.
Du måste tänka själv. Det är en del av det.
Om man säger fel saker.
Ja. Lite lurad. Liksom.
Jag kommer ihåg en gång när vi faktiskt gav lite fel information.
Det har gjort mängder
med gånger. Ja, vi har gjort det tusentals gånger. Men det där jag kände att fan, det skulle man kanske... Det får man ta upp. För vi gick ju igenom den här foldern som kom när det blir kris och krig i samhället.
Ja,
precis. Och så var det så där, skrev de, vi kommer aldrig upp. Och så sa du någonting, ja men det är klart man kommer ge upp direkt.
Nej, jag sa att en man, jag sa att de jävla tuntarna kommer ge upp på en gång. De gillar, det är medelklasspersoner som gillar sin lön och vill ha det mysigt. De kommer ju upp på en gång. Det var det jag sa.
Du menar psykologiskt på något sätt?
Jag menar psykologiskt, att det är en lugn att säga att ge aldrig upp, för att de tror inte
men
på det själva.
Själva staten kommer inte ge det budskapet, nu ger vi upp.
Nej.
Det kommer ju staten aldrig ge.
Nej, men det... Men
det kan man ju lita på.
Ja, det kan man lita på. Ja. Det budskapet kommer inte staten ge. Nej. Men de här personerna, det är samma som... Jag måste komma in på det här, för det här är faktiskt viktigt.
Mm.
Att den här hemsidan som vi läser...
Mm.
Den är inte från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det här är en reklambyråprodukt. Det här har den myndigheten lejt ut.
Mm.
Så det vi läser här, det är en reklambyrå som har fått ett uppdrag. Och Försvarsmakten gör samma sak. Att Försvarsmakten ber de stora byråerna, nu ska vi ha en kampanj för att fler ska söka värnplikten. Vi vill att det ska verka mysigt men också viktigt att vara soldat för många olika personer eller någonting.
Mm, mm.
Då är det ju en reklambyrå som liksom så här tar någon bild. Jag har sett en bild som går nu, då är det en tjej som ligger på en skärgårdsö och här kan man fika eller någonting, står det.
Mm.
Och sen är det Försvarsmakten.
Ligger hon i full mundering där?
Nej, i privata kläder.
Ah, okay.
Och då är väl poängen liksom att tänka på det, alla platser som behöver försvaras.
Ah, okay.
För annars kan man inte vara där. Eller någonting sånt.
Ja.
Och det här är inte Försvarsmakten, det är en reklambyrå. Mm. Samma sak. Här kommer mitt argument. Jag tycker att som första steg för att vi ska ha en riktig myndighet för psykologiskt försvar, så ska man ju självklart kunna göra den här och tillhandahålla den här informationen i huset, så att säga.
In-house.
Det är ju det här som är deras jobb. Man kan ju inte lägga ut detta till någon jävla reklambyrå fåntratt.
Ja, nej. Vi kanske ska ha en katt på en telefon. Kidsen, de håller på med kattmemes.
Och memes håller de på med. Och memes kan ju vara farliga och dåliga.
Har du 50 miljoner så kan vi ha en illustratör som målar en katt med ett slags spöke bakom. Och så är det de här färgernas minne nu.
Det känns ju som de inte vet vad ett meme är heller.
Nej, men. Och det är samma med Försvarsmakten liksom. Jag skulle, som jag har sagt till dig, alltså jag skulle verkligen vilja vara i rummet när de här reklambyråpersonerna ska sälja in detta.
Mm.
Alltså ni generaler, ni förstår inte på det ungdomarna vill ha. De gillar att ha freestyle. Du är kanske general eller major.
Freestyle, tillbaks till 80-talet.
Okej, okay, men du fattar vad jag menar. Det här är absurt, va? Försvarsmakten och den här myndigheten, deras grundläggande fucking egna kompetens måste vara att tillverka detta själva. Det ser jag som uppenbart.
Jag tycker också det, för det ska ge ett seriöst intryck.
Precis. Det är så här, jag har en snickerifirma. Ja, vad gör du på den snickerifirman? Nej, men jag tar in snickare.
Mm.
Det är ja, men vad är eran kompetens då? Nej, men vi...
Nej, jag är mäklare.
Jag som pratar med kunden.
Mm.
Bara, ja, men pratar inte de direkt med snickaren? Jo, det gör de, men...
Jag är mellanhanden. Så tar jag 10% av vad snickaren...
Ja. Du har liksom ingen kompetens i din business.
Men Försvarsmakten förstår man ju vad de håller på med ändå. Där alltså som organisation och de liksom lär upp människor att skjuta och så finns det olika kompetensnivåer. Det finns, men när det gäller Myndigheten för psykologiskt försvar så är det ju, det är ju ren mystik där.
Ja, och det är väldigt oroväckande. Jag var inne och kollade lite för jag misstänkte att... Jag misstänkte att folk skulle reagera lite illa på detta. Så jag var inne och snoka lite på Flashback. Jag brukar inte göra det, men jag gjorde det nu. Bara för att se vad folk skriver.
Ja,
och då var det ju på en gång bara, aha, okej, okay, så nu, det här, de jämförde det med Orwell liksom.
Mm.
Att plötsligt så är det de som ska vara emot andras propaganda. Det är de som gör propagandan. Och folk var jävligt aggiga, sådär liksom.
Mm, okay, men...
Ja, men jag var inne där för att kalibrera, för det är inte riktigt där jag vill ligga i det här samtalet. Så jag liksom tänkte, där ska vi inte riktigt var.
Nej.
Utan vi får vara bättre än dem.
Mm.
Men ändå, ja,
jag kände av lite. De här kritikerna, de som är nästan experter på att kritisera saker.
Ja, men den här myndigheten till att börja med borde ju vara superkonkreta.
Mm.
Det är den här påverkan som har skett mot Sverige. Och där, när det kommer till konkret påverkan mot Sverige, då är ju de stora skurkarna, det är ju Facebook, Google, Twitter, det är de amerikanska jättarna.
Mm.
De har ju liksom verkligen varit inne och pillat i enskilda länder inför val och liksom att de döljer vissa politiker och höjer upp andra. Och de är inne och pillar max i där. Det vet vi liksom att de gör. Där borde man ju lägga kraften. Liksom. Mm. Då borde sidan förklara ditt flöde på Facebook påverkas av de här faktorerna. Liksom.
Mm.
Om Facebook tror att du gillar Miljöpartiet, då får du bara se miljövänliga grejer där.
Mm.
För att det, då vet Facebook, eller så rättar de upp dig då för att få interaktioner. Alltså, det som jag tror att de tänker men har svårt att skriva rakt ut, det är att de tänker att det finns ryska trollfarmer som sprider ut destabiliserande information som jag tror att man blandar ihop ibland med att vi faktiskt har, att vissa kanske har konservativa idéer. Så tänker jag. Mm. Att det de egentligen vill kritisera är bara konservatism liksom.
Mm.
Ja, men det är en idé.
Mm.
Så här, för varför är man så vag? Varför säger man inte rakt ut? Vad är det för någonting liksom? Ibland kan en katt vara rolig, men så är den inte det, för då är det dold information. Nej,
problemet är ju vagheten där som gör att man blir misstänksam också mot den typen av vaghet. För då tänker man, ja, antingen är det att de bara saknar kompetens.
Det tror jag kan vara...
Eller så är det att man, nej men vi vill inte ge den här... Men jag hade ju gärna sett att det hade suttit gråa gubbar i en konferens och talat kanske i, att man hade fått en länk till när de talar i två timmar eller tre timmar om Facebook då, och hur gör vi där, och att man är jävligt transparent och liksom.
Precis.
Och så är det den informationen man får, inte det här, bli inte lurad. Det blir man ju dagligdags, skulle jag på
att
säga.
Ja, och det som vi sa tidigare. Att det,
men då kan de ta upp reklam också. Varför tar de inte upp reklam då? Reklamen lurar ju en och manipulerar en också.
De måste konstatera så här, vad är ett friskt, öppet samhällsdebattklimat? Vad är det för någonting? Mm. Hur ska det se ut?
Mm.
De får börja där.
Mm.
Så här, vad är premisserna för det?
De får en vision eller en idé om
men jag tror
det. En verklighetsbeskrivning som man skulle
men jag kunna tror säga. Jag tror inte de kan göra det, för att jag tror att de har samma problem som har funnits länge när man ska definiera demokrati.
Mm.
Då blir det så här, det börjar med att demokrati är ju då ett system där en majoritet bestämmer vad vi ska göra. Typ.
Mm, mm.
Och sen har man olika representanter för olika intressen.
Eller majoritet i riksdagen i alla fall.
Så har man, det var där det började. Mm. Sen har det krypit över till att bara, vad är demokrati? Då har det blivit så här, ja men det är där vi skyddar minoriteten.
Mm.
Och då börjar det bli så här, ja men är det det? Liksom. För att de blir bortröstade liksom.
Mm.
Fast vi har ändå skydd på olika sätt. Alltså, så det här demokratibegreppet
Etniska minoriteter
med. Allt möjligt. Liksom rullstolsburna. Rullstolsburna i Sverige kan aldrig få majoritet för någonting. Men då har man liksom, tänker man att ja, men det är en del av det demokratiska ansvaret. Att även fast rullstolsburna aldrig blir 51% så kan man inte bara köra över dem hur som helst.
Så man får anpassa arbetsplatsen.
Ja, men det är det, sådana saker.
Men det är en liksom humanistisk bild.
Ja, men, men i detta så innebär det ju också då till exempel att jobbiga åsikter och felaktiga åsikter och allt ska ju luftas liksom. Alltså jag menar, vad fan, galna idéer. Flat earth, ska vi skjuta flat earthers liksom? Eller...
Nej, men
vad är premissen? De har inte rätt ut detta.
Nej, det är därför det, jag tycker det är en så jävla dålig sida.
Ja, men det är ju någons jävla polare som har fått typ 100 miljoner. Det är ju det är. Tror jag det är. Tyvärr tror jag det är så. Jag tror det är därför man ska bo i Stockholm när man gör såna grejer. Så, det material som sprids vidare har ofta blivit viralt genom bottar. En bot från ordet robot är ett datorprogram som automatiskt utför uppgifter, till exempel att sprida viss typ av information på sociala medier. Vad då för information? En bot kan användas till att förstärka utvalda budskap. Vilka budskap? Mm. Alltså vad menar ni liksom?
Mm. Det var ju bottarna som Musk var ute efter nu i Twitter. Ja, alltså, vi måste verifiera vilka som är människor och vilka som är bottar. Ja. Men där finns ju rena ekonomiska anledningar till att faktiskt ha koll på hur många som använder Twitter som är människor.
Ja.
Så det är liksom inte bara en propaganda, någon propagandarädsla tror jag.
Nej, från det finns ju riktiga sådana här saker, men då måste man ju säga vad det är.
Ja precis. Ja.
Men när
bottar är obekväma.
Ja, men liksom... en propagandastrategi från rysk sida, om man ska tro på dem som har analyserat detta, det är att ryssarna försöker att verka destabiliserande genom att stödja lokala nationalistiska rörelser. Mm. Som till exempel Le Pen i Frankrike och så vidare. Mm. Men skulle du fråga dem så skulle inte de hålla med om det.
Vilka? Ryssarna?
Nej, typ Le Pen.
Nej, självklart inte.
Nej. Så jag vet inte riktigt vad det här är. Men jag tror att vi ska nog inte hålla på och starta en massa myndigheter som inte har riktiga uppdrag. Jag tänker på jämställdhetsmyndigheten är ju sån också, som inte vet vad de ska jobba med. Mm. Vi har redan jämställdhet. Mm. Så nu jobbar de med typ tortyroffer. Var det som var poängen? Mm. Eller liksom, ja, tortyr är ju dåligt. Vi jobbar med det då. Mm. Var det det man tänkte liksom?
Nej, de landar där efter ett tag eftersom det inte finns några riktiga problem i Sverige.
Nej, och då kanske inte den myndigheten, väldigt många politiker i Sverige vill ju inte ha den myndigheten av den här anledningen.
Men det har jag också varit inne på och snackat med andra om sådär, ja men är Sverige verkligen ett patriarkat? Och jag tror inte det.
Det är klart vi inte är det.
Nej.
Det tror jag skulle vara väldigt svårt att styrka. Ja.
Men de flesta tar ju det för absolut en självklarhet. Mm. Ja, men det är patriarkat. Ja, men är det verkligen det, Ulla-Britt?
Ja.
Liksom, när du...
Du har fått göra vad du vill hela livet. Ja. Och du är typ chef på Sahlgrenska.
Ja. Fan vad jobbigt för dig.
Ja. Men jag tror att man blandar ihop det med de här... Jag tror att man rör ihop det med så här den historiska, att ursprunget till mycket var kanske patriarkal på olika sätt. Och så blandar man ihop, då tänker man att så fort man inte är jättemycket för jämställdhet på olika sätt, då hamnar vi tillbaks i liksom när någon direktör slår Ulla-Britt.
För att det finns en massa psykiskt störda män som slår kvinnor, så är det patriarkat. Men de är också återigen en minoritet. Ska de prägla hela vår syn på hur Sverige fungerar?
Ja, precis.
Det är ju fel. Och sedan finns det ju riktiga patriarkat också, som Saudiarabien och vissa länder.
What aboutism? Det är detta som myndigheten säger att man inte får göra så, Andreas.
Så får man inte göra.
Nej, okay. Det är whataboutism. För nu sa du what about Saudi Arabia. Och det får man inte göra enligt myndigheten.
Okej. Jag tycker det är ett ganska konkret exempel på riktigt patriarkat. Jag
tycker också det är rimligt. Men du får inte säga så, för det är enligt myndigheten är detta då...
Det påminner lite om när man skulle äta upp sin mat som lite, eller man inte vill äta upp sin mat, och så säger någon, tänk på barnen i Afrika. Är det lite whataboutism?
Det får du inte säga. Nej. Eller
What about the starving children in Africa?
Nej, men jag tror jag har sagt det någon gång. Jag har haft ur mig att jag är så här... jag ska ge ett exempel som är kanske lite... Men så här, om någon håller på att tjafsa om Svenska kyrkan. Mm. Jag bara, varför fokuserar ni inte på typ kvinnliga imamer? Eller liksom, varför är ni inte... Varför satsar ni inte er energi där det verkligen behövs? Mm. Svenska kyrkan har kommit ganska långt.
Mm. Ja, 70% kvinnor.
Exakt.
Kvinnliga platser.
Ja, då kanske ni ska fokusera på någon annan religion. Eller, är du med? Mm. Men det är whataboutism då. Så det är inte,
just det.
Ja. Vilket är bullshit. Det är helt rimligt att hålla på med.
Ja. Faktiskt, ta exempel på.
Och ibland, om du vet, om någon kommer med tuffa argument och säger hårda grejer i, som jag tycker är en vettig del i samhällsdebatten, då kan ju det är bra för alla, för du vet, då vässar man sina argument. Mm. Då får ju någon liksom, då får man komma med något ännu smartare. Mm. Man ska inte tysta ner saker.
Nu kommer jag på en bra kampanj till Myndigheten för psykologiskt försvar.
Anställ mig och Andreas och sparka alla andra.
Ja, precis.
Så blir det ordning. Ja. Det skulle jag ha gjort.
Det är ju egentligen, vår dröm hade ju varit att jobba för en sån här myndighet egentligen, och liksom tagit vår ansvar för Sveriges psykologiska försvar och fått jobba med den här typen av analys och sådär. Men just det, idén jag fick nu, den är lite klyschig, men man hade ju kunnat till exempel ge alla svenska niondeklassare... De läser ju ändå inte, så det spelar ingen roll. Men man hade ju kunnat gett dem 1984 av Orwell.
Ja,
så precis. Alla hade tvingats läsa den. Och så hade det varit ett krav. Nu måste ni läsa, ni måste lära er vad Newspeak är.
Ja.
Ni måste lära er de här begreppen, för vi kommer att ha ett förhör på er niondeklassare sen. På den här boken.
Men det, då får du...
Mycket oro.
Ja, men...
Eller djurfarmen hade man också kunnat...
Ja, men det är för likt Socialdemokraterna. Ah, så man får inte... Troll. Användare i sociala medier som med flit provocerar andra genom sina kommentarer och handlingar och på så sätt bidrar till ökad splittring. Att tysta kritiska röster och att överrösta den öppna debatten.
Mm-hmm.
Och det är också sådär bara... Ja, fast... vad är det psykologiska försvaret här? Ska vi tysta trollen? Ska man, eller liksom
det en
bättre om man ska vara liksom genuint psykologiskt försvar här, så är det så ska man säga så här: utsätt dig för troll.
Mm.
Det är du som är ett jävla barn om du blir arg på grund av ett troll.
Mm.
Utsätt dig för troll. Det är det bästa du kan göra.
Mm.
För det man vill, det är att bli robust.
Ja, just det,
det är precis. Det som är det riktiga psykologiska.
Det är inte farligt att bli arg och frustrerad eller ledsen.
Nej.
Det här tillhör det öppna samhället. Liksom.
Men då menar ju de, och det här är också en lugn då, liksom att de skulle bidra till ökad splittring och tystar kritiska röster genom att överrösta den öppna debatten. Det är ju liksom aldrig det. Det är
också för vagt.
Vad
innebär det här? Nej, men vad innebär det? Det är liksom, man hotar ju en demokrati när man...
Bert Karlsson är ett troll då? När han rättar upp folk. Det är han ju inte. Han är en svensk politiker eller vad?
Finns ju kriminella aspekter av att liksom hota folk. Liksom använda våldsmakt för att tysta folk. Det ser jag som stora problem, men inte att det är någon som trollar lite på det.
Här har de hittat på ett eget ord också. En tystnadsspiral. Att personer som upplever sig vara en del av en minoritet är mindre villiga att dela med sig av sin åsikt.
Mm-hmm.
Men det är ju klart man är det om... Alltså... med tanke på hur samhälls... klimatdebatten har varit så är ju många är ju försiktiga.
Liksom. Många är väldigt försiktiga. Ja. Har du följt det som hände på Konstfack, Vita havet och sådär? Eller?
Nej.
Nej. Nu kom en, det var ju en kvinnlig professor där, eller lärare åtminstone, som reagerade mot flummeriet helt enkelt på Konstfack.
Ja, det får man inte
hon blev ju totalt utmobbad.
Ja.
Så det var liksom 40 av hennes kollegor som skrev ett gemensamt brev där de tyckte att hon skulle hålla käften ungefär. Ja. Och, de ville väl ha bort henne. Nu har hon skrivit en bok om det här som heter Hela havet stormar.
Ja.
Beskriver hela den här mobbningprocessen på Konstfack och liksom det är ganska fruktansvärt alltså.
Ja, men och detta är ju det som den här myndigheten borde fokusera på.
Ja, egentligen.
Här har man tydliga exempel på hur det är när...
Hur ställer de sig inför en sån miljö i Sverige?
Men när de på det sättet inskränker den fria debatten på olika sätt, eller hur man ska... Ja, när man mobbar ut folk som har en avvikande åsikt och så vidare, då får man en olustig känsla av att den här myndigheten kan inte ta sig an det här exemplet.
Mm.
För att de är inte där i sina tankar.
Nej,
de kan inte se detta.
Nej.
Nej, men det här är inget hot. Det är ju liksom... nej.
För det är ju goda krafter på Konstfack. Ja. De kände ju sig att det var dumt att det skulle heta Vita havet, för de är inte vita. Och,
precis.
Om det nu var så ens.
Men jag ska följa upp den här myndigheten på olika sätt. Jag skulle jättegärna vilja jobba. Jag skulle jättegärna vilja arbeta och med ett riktigt svenskt psykologiskt försvar.
Ja, jag hade också tyckt det var spännande.
Men jag hade ju fokuserat på idéer som man vet fungerar ifrån psykologin. Det vill säga att man utsätter sig för saker för att bli robust.
Mm.
Och om man bemöter troll med god argumentation och så vidare.
Mm.
Att man utsätter barn och ungdomar i skolmiljö och även vuxna för de här rösterna. Liksom.
Mm.
För att det är så man bygger ett psykologiskt försvar.
Mm.
Det gör vi inte genom att kalla folk för troll och låtsas som att de inte existerar.
Mm.
Det är ju som, jag tänker ibland på Eddie Medusa.
Mm.
Det är en av de största artisterna i Sverige genom tiderna.
Mm.
Och han var helt utestängd i princip från Sveriges Radio och media och tidningar. Och, han existerade inte i det gemensamma rummet. Men folk köpte ju hans skivor och lyssnade på hans låtar. Och
liksom. På landet och i förort.
Men man låtsades som att han inte fanns. Liksom. Men han var ju stor som fan.
Gjorde inte han en turné med han?
Med Svullo, ja.
Svullo,
precis. Gräsatåget.
Ja.
De gjorde som en parodisk turné istället för det här sommartåget. Trevliga personer. Så gjorde de Gräsatåget som bara var svinerier. Med stripper på scenen och
båda blev inte så jättegamla, eller?
Nej.
Nej.
Men de...
Och det kanske man inte blir då.
Nej, men det är... jag tror inte att de som exponerades för Eddie Medusa exempelvis, jag tror att det bygger karaktär och bygger psykologiskt försvar.
Mm.
För att om man utsätter sig för olika idéer och svinerier, vulgariteter och så vidare, då är det ju inte lika lätt för ryssarna exempelvis om de ska in och manipulera. Mm. Om alla är vana med att hantera troll eller inte bli så arga liksom.
Mm.
Så jag tror de är ute och cyklar och jag hade gärna varit med på en myndighet för att bygga upp ett genuint svenskt psykologiskt försvar. Men det jag tror att de håller på med är trams.
Mm.
De är inte tydliga i sin, vad ska man säga, ansats eller liksom sina premisser, sina identitet.
Vi förstår ju inte om det är på riktigt. Jag tror ju att det kanske är en Potemkin-kuliss eller att det är en kulissartad organisation liksom. Är det något? För det här är ju inte ens, alltså gymnasieelever får ju läsa bättre saker om propaganda nästan, kanske inte i skolan. Men det är på samma gång. Det är, ja, det är fruktansvärt dåligt där. Ja. Men propaganda är så jävla känslig. Jag frågar min farsa som är statsvetare. Mm. Talade ni om propaganda så på universitetet? Ja. Nej, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. För då måste man ta in det själv. Då måste man på något sätt som Jung är inne på, måste man se sin egen skugga. Va? Då får man hantera liksom, men vad fan, hur påverkar det jag? Vad är det för jag? Vad tycker jag är så jävla självklart som kanske inte är det. Vilka är goda, vilka onda.
Varför gick jag plötsligt upp en tisdag morgon och så 45 minuter senare så går jag runt och tänker att Putin är dum. Vad var det som hände där? Vem planterade den idén i mitt huvud? Vad har jag läst för någonting?
Kanske var Putin själv börjar bomba ihjäl små barn.
Det är klart att det är det också. Det är klart att det är det också.
Men hur blir vi den här masspsykologiska djuret? Vad händer då?
Vad händer där? Liksom? För det är ändå ingen...
Pandemin är ju samma sak. Mm.
Men det var hände samma med... Berlusconi var ju en sån grej också. Att Berlusconi var dum, kunde man höra folk helt plötsligt. Käka fil och flingar och sen är Berlusconi dum. Mm. Det är så här, hur ofta bryr sig en svensk egentligen om en italiensk politiker, om vi ska vara ärliga? Mm. Noll, typ. Eller Bolsonaro är dum. Mm. Liksom. Alltså det är ju ett system som...
Michel Houellebecq var också dum när han hade skrivit den här boken om hur islam tog över i Frankrike. Då var det ju han som var dum, det var inte de som gick in på Charlie Hebdo och dödade 50 personer.
Eller typ, vad är det, ett par hundra attentat mot kyrkor där man skär halsen av präster, det var inte det. Det är inte det som är problemet.
Nej.
Det är väl Becks problemet.
Det är han som är boven.
Klara med. Ja, men jag tror det. Men vi får hänga med de här myndigheterna lite. För det,
vi ska följa det där lite mer.
Jag sökte ju jobb på Jämställdhetsmyndigheten som jag inte fick. Och jag funderar på att söka jobb här också. Mm. Bara som ett statement. Mm. För det är nästan intressantare för mig att bara kunna säga det. Men jag sökte jobb där, jag fick det inte. Mm. Liksom. Alltså det är... För jag hade ingen kompetens om typ tortyr. Mm. Ja, men jag antar det. Mm. Ja, men det här, jag ska söka jobb här också. Mm. Jag kommer inte få det, men jag...
Men det kan vara kul att...
Jag har ändå kompetens för det, egentligen. Men jag tror att det är...
Kanske
det
kommer igenom säkerhetsundersökning.
Jo, men det gör jag nog också. Mm. Det tror jag inte är några problem. Men däremot så tror jag att man vill inte ha en person som ifrågasätter myndighetens egna ideologi, vilket jag tror att man måste göra för att kunna göra ett riktigt arbete.
Ja, jag tror
att det är för obekvämt för vad man är. Mm. För en av slutsatserna är ju att kanske myndigheten kanske inte har ett existensberättigande. Mm. Och då måste man ju också kunna säga det. Att vi borde inte finnas. Mm. Det är också en viktig roll för ett svenskt psykologiskt.
Men så kan det ju också bli så småningom. Alltså för till slut gör man ju statliga utredningar till exempel som kollar på sådana här saker. Ja. Och då kan det ju komma fram att den här myndigheten är kontraproduktiv eftersom den framstår som så jävla dålig i princip. Och ni har ju inte gjort ett piss.
Eller att det jobbar personer där som inte förstår sig på de ideologiska drivkrafterna som man själv har på myndigheten, vilket gör att myndigheten blir kontraproduktiv för att den blir själv ett propagandaorgan som inskränker det fria samtalet och förmågan att göra svenska robusta inför avvikande information.
Mm. Kanske i och för sig inte går att undvika att den myndigheten blir ett propagandaorgan, men det kan ju också vara en bra propaganda, eller liksom en propaganda som stärker människor i sin känsla.
Precis.
Som Churchill när han höll sina coola tal, vi ska slåss på stranden, vi ska slåss vid kiosken. Ja.
Såg folk på golfbanan honom med en käpp på en strand.
Ja, precis.
Vi handlar om hutter med käpp.
Precis. Med sin golfklubba eller något. Ja, jag vet.
Ja, ska vi ta ett litet break?
Ja, det kan vi göra. Ja. Vi har ju båda sett den här The Northman.
Just det. Av Robert Eggers.
Robert Eggers.
Inte David Eggers.
Vi säger alltid David Eggers. Varför? Men det är någon annan. Jag tror det är en berömd författare eller någonting. Eller någon... jag vet inte.
Det låter så jävla bra.
Ja, David Eggers. Eggers. Ja. Han får byta namn.
Robert Eggers.
Nej, men jag hade ju... det är flera intressanta saker med den. Dels fick den så jävla dåligt betyg i DN. Jag tror den fick en etta där. Ja. Väldigt kritisk. De menar då att han, huvudrollsinnehavaren, Alexander Skarsgård, bara går runt och skriker hela tiden och en halvnaken hela tiden och sådär. Och det stämmer ju inte riktigt. Nej. Men det ligger kanske något i det. DN och Svenska GP gav den också skitdålig kritik. Mm. Jag tror den fick en etta eller tvåa där. Svenskan tror jag den fick, den är bakom betalvägg för mig, så jag har inte kunnat läsa den, men den fick ganska bra där tror jag, och den fick även bra i Aftonbladet och Expressen, 4 av 5 någonting. Ja, så den har fått liksom, som vi var inne på tror jag förra avsnittet, att det är ganska spännande när en film får sådär olika betyg, och att det verkligen råder liksom, att det diffar verkligen i omdömet om en film. Det är liksom de här i Aftonbladet och Expressen, de såg ju det, fick jag den känslan av att de såg det som en matinéfilm. Liksom, det är coolt med liksom, de grottar ner sig i våldet. Och liksom, det är ganska häftigt ändå. Den här kostar, och så liksom, ja, den här kostar ju en miljard att göra i princip. Så de tycker det är coolt och bra. Va? Ja. Ja, det var ju mitt intryck också. Det här är en ganska cool film. Och det estetiskt så håller den många av de kvaliteterna Eggers brukar ha haft sina tidigare filmer, The Witch och The Lighthouse. Det är liksom, det är murrigt och mörkt, och det är liksom inte mycket ljusglimtar i de här filmerna. Nej. Och det är någon som kör sin goa estetik, alltså allt är designat så att det ska passa in verkligen av varenda bild. Du tycker väl om fotot och sådär också i de här?
Ja, jag tycker det var bra.
Men så funderar ju jag på varför man då, om man är kritisk till en sån här film, så finns det lite olika anledningar till det. Och då tänkte jag, först tänker jag att det finns en slags, man blir inte profet i sin egen hemstad, som det står i Bibeln.
Så bara för att det är Skarsgårds pöjk så blir det lite...
Så är man lite avig och ogin. Jag kan tänka mig att det kan eventuellt existera en sån känsla. Och att det blir hos vissa då, att det blir ett hinder för att köpa filmen rakt av. För man tycker att men det är ju den här Tarzan-karaktären. Och de kanske har sett honom i... Jag har ju inte sett honom i hans andra produktioner egentligen. Jag har inte sett Tarzan, och jag har inte sett de här amerikanska serierna som han är med i, eller filmerna är med i. Så för mig är han lite ett nytt ansikte. Jag tänkte inte på att det var inget problem för mig. Jag har liksom inte...
Jag såg han i Generation Kill, den tv-serien som han var med i, den amerikanska.
Okay.
Bra som fan. Nej, liksom, jag har ingen
direktrelation till honom.
Nej, jag brydde mig inte. Jag tyckte väl det var bra. Han ser nu ut som en riktig nordbo. Ja, det var väl bra att han var viking då. Liksom.
Fungerar skitbra.
Ja, absolut.
Ja. Så jag tänker att det kan vara en grej. Sedan tänker jag också att det finns, kan finnas, och det tog de också upp tror jag i GP och DN också, att man tycker det är lite obehagligt när någon tar nordisk mytologi och ordet viking nämns ju inte i den här filmen tror jag, men jo, det kanske görs, men när man tar den nordiska gudavärlden på allvar, så är det lite då får folk konnotationer.
Ja, just det.
Så det är lite fult fortfarande,
och det
tror jag,
är
för vissa.
På grund av den nationalistiska rörelsen på 90-talet.
Ja,
som har väldigt så här Tor och Oden
Men lite där
bevara
också,
Sverige svensk typ med massa fornnordiska motiv och Torshammare var väl liksom så här Ultima Thule.
Ja, Ultima Thule, det är Ultima bandet också.
Ja, precis.
Så det kan också vara en grej. Sedan hade jag en annan...
extremt svenskt skulle jag säga att tycka att Torshammar är obehagligt. Det är ingen annan som gör det.
I världen?
Nej.
Nej, jag tror inte heller.
Nej, det är liksom... Det är ingen annan i hela världen som kopplar ihop vikingagrejer och den typen av bilder med någon slags rasistisk grej.
Nej.
Det är bara vi liksom.
Ja, precis. Och så hade jag någon tredje grej också som jag fan inte kommer ihåg. Kommer du ihåg vad
det var? Jo, det var slaveriet.
Slaveriet, ja just det. Men det är en väldigt långsökt tanke å andra sidan. Men det, då satt vi nog och ölade när jag kom och tänkte på det.
Möjligt.
Men för då tänker jag att den... Ja, just det. Det här är ingen woke-film.
Nej.
Det är ingen wokeness i den här filmen. Nej. Alls. För de som ska vara nordbor... De är ju nordbor. Precis. Det är liksom, finns inga people of colors med.
Och,
det är liksom...
och alla de som blir förslavade i filmen, de är ju...
Ruser eller vad man ska
säga. Ja, precis. Det är liksom vita europeer.
Ja, typ ukrainska personer.
Som det var.
Ja, som det var, ja. Och då säger de också, ja, men de här 50 slavarna ska gå till Uppsala.
Mm.
Och de här ska till Kiev.
Mm.
Och liksom sådär. Men ja... Nej, men just att det är verkligen vitt slaveri här. Mm. I USA var ju det förbjudet att visa på film.
Ja.
Visste du det?
Nej, det är ganska otroligt.
Ja, men white slavery och sådär. Men jag tror det var det som var... Man vill inte ta i det att det hade existerat överhuvudtaget.
Jag talade med en person som studerade det på universitetet. Slaveriets historia.
Uh-huh.
Och det var ju en norm, alltså innan det moderna väst, att alla höll på olika sätt med slavar.
Mm.
Och oftast var det barn.
Mm.
För de kunde man ju uppfostra på olika sätt.
Mm.
Så normen var ju att alla förslavade alla man bara kunde.
Ja,
det är liksom den globala normen.
Och så var det helt enkelt.
Och så var det. Ja. Så det är liksom inget... Ja. Det är ingen diskussion, va?
Nej, precis.
Det var en rimlig. Men jag tror att just det här att han gör en film som inte är woke. Mm. Det skaver för många. Det är liksom... men för det blir nog lite så här. Men vi hade ju kommit överens om det här nu, tänker folk.
Ja. Skulle du inte vara woke nu?
Han måste ha en kompis som är typ från Indien. Hade vi inte kommit överens om det? Att han ska ha en kompis från Indien?
Så räddar honom.
Ja. Och varför är det Skarsgård i den rollen? Kan det inte vara någon med någon annan bakgrund? Och så vidare och så vidare. Och det blir ju... Det är så jävla skönt att slippa den bullshiten i den här filmen, kände jag.
Mm.
För den handlar inte om det. Surprise.
Mm.
Den handlar inte om det. Det handlar om... det är typ så här sen vendeltid, tidig vikingatid eller något. Mm. Och det är inte det.
Ja, det är typ 900-talet eller något.
Ja, någonting sånt. Ja.
Och den bygger ju också på en dansk historiker som levde där på 1000-talet, 900-talet, 1000-talet.
Ja, just det.
Som hette Saxo.
Ja.
Och han skrev om Hamlet som Shakespeare byggde där Hamlet-idén på.
Ja. Men det, sen tror jag också att det, jag lyssnade på en kritiker som, på YouTube, som snackade om att både Robert Eggers och några andra regissörer, de försöker nå något magiskt ofta eller något religiöst. Men han menar att de når aldrig riktigt fram, för de tror inte riktigt på det själva.
Mm-hmm.
Att det är så här, det blir alltid... lite ytligt i den religiösa känslan. Sådär liksom. Det är riter och ritualer och så, för de vill så jättegärna hitta den magin i bildspråket, men den liksom blir aldrig riktigt det riktiga där. Och det kan jag kanske hålla med om. Jag menar, Mel Gibsons Passion of the Christ är ju på många sätt starkare om man är kristen och sedan, tänker jag.
Mm.
Än när man ser en vikingaritual som man inte riktigt har någon, liksom, man har ingen riktig kontakt med den.
Man har ingen riktig relation till den. Dessutom,
och Robert Eggers har inte det.
Nej, han är ju amerikan.
Ja, han är faktiskt. Ja. Så jag tycker det var, jag vet inte om jag håller med, men jag tycker det var en intressant kritik att man förstår att regissörerna vill dit, för det är det mest autentiska som de kan göra om de lyckas med den känslan. Mm. Så de vill verkligen göra, de är motiverade till att försöka göra det.
Mm.
Och det kanske inte alltid är en bra idé.
Vi nämnde ju ritualerna i filmen. Mm. Det finns ju mycket mytologi och en del ritualer i filmen. Det börjar ju egentligen med en ritual som är en övergångsrit. En väldigt social mytologisk eller social mytologi där den här pojken ska kliva in i på något sätt en vuxen värld. Mm. Och då går de ner i underjorden nästan. De går ner i, klättrar ner i underjorden där, den här, en, där det finns en slags häxa som spelas av häxman eller någonting.
Ja, just.
Eller i alla fall trollgubbe ja. Som Defoe spelar.
Just det, ja.
Willem Defoe. Och han är också på något sätt en gycklare i det här hovet som just. Hans...
Han är en gycklare, en vän och en präst.
Ja, ja visst. Ja,
han fyller ju shamanen.
Ja, ja, precis. Och de ska också gå in i... Jag kommer inte ihåg vad de säger riktigt, men de ska... Man måste lära sig att bli en hund eller ett djur här. Så de går in i någon slags djurvärld tillsammans. Mm. Fadern och sonen.
Ja. De förvandlas, det är ganska intressant. För att det sker också senare i filmen att man genomför en ritual innan ett slag för att förvandla sig till vargar. Liksom, när man attackerar. Att det bara är vargens blodlust.
Ja, de ska bli ett wolfpack då.
Ja, precis. Ja, de har vargpälsar på sig och sådana saker. Då. Och det jag tänkte lite på, jag tyckte i och för sig det var bra, men det jag tänkte på var lite så att jag känner inte igen alla de här sakerna från min kunskap om den nordiska mytologin.
Mm. Berserk känner man ju till. Han gick in i Berserk-rollen.
Ja. Men det med hjälp av flugsvamp och så vidare.
Om det nu var så.
Om det nu var så. Mm. Men jag kände inte igen det där. Mm. Jag tror att han lyfte kanske mer från... jag tror han lyfte mer från Mercer Eliad och shamanerna i öst. Mm. I österled. Liksom. Mm. Mm. Och så har han tagit med mycket sånt.
Mm.
Bara egentligen för att det saknas ju information om vikingarna.
Man liksom. Vet inte vad de håller på med. Nej. Riktigt. Sedan finns det ju en scen, jag ska inte spoila för mycket, men det finns en scen där det är en person som dör, en mäktig person som dör, som de då ska tror jag skjuta ut i en båt.
Ja,
och då är det ju också då är det hans fru eventuellt, eller så är det en slavinna som helt enkelt genomför någon ritual, slavinnan liksom, jag ser orden där borta och där över Tor, och sedan så står hon och sjunger lite eller någonting, och sedan bara hon stäbbar sig i bröstet av den här av den kvinnliga shamanen i den byn. Det är hovet som finns. Det är ju ganska brutalt och sådär.
Ja, men det där tror jag faktiskt, nu, jag kan ha fel nu, men det där tror jag är på riktigt, alltså att man hittar
man
i gravarna
man har hittat offer.
Både döda hästar och lite tjejer och att man förbereder.
Men kan det också vara någonting som är liksom känsligt att att man höll på så i Norden och gjorde sådana saker på Island. Och att man bara stabbar en kvinna.
Men här, okej.
Okay. Kan det finnas någon...
Jo, men här, om vi tillbaka till varför kritikerna ibland inte gillade detta.
Mm.
Det finns... Ibland blir det svårt för folk att hålla isär vad man visar i en film och vad man tycker om det.
Mm.
Det verkar som att det är svårt att hålla isär det.
Mm. Så man tyckte att det var bra då på något sätt?
Ja, för att man visar det. Att man ger det en plattform så att säga.
Mm, mm.
Och att det på något sätt... det är ju den här egentligen klassiska kritiken när det var ju inte så mycket så längre. Men när det var blodig film eller skräckfilm eller väldigt våldsam film så var man väldigt kritisk till det på olika sätt. Till videovåldet och sånt. Mm. Att, att man liksom, ja men den här hemske kan John Woo, så alla bara ska skjuta varandra, och gillar han det John Woo när alla skjuter varandra?
Mm.
Det är klart han inte gör. Han gillar ju typ att käka bulle och dricka kaffe som alla andra. Men det blir någon, är du med? Det är en svår grej där liksom.
Ja, om man inte köper filmen, om man verkligen inte blir hypnotiserad av en film då, och det finns en massa av de här aspekterna då, att man tycker det är lite obehagligt med att han liksom, att han tror ju på Valkyrien, och det finns en vision. Filmen är ju väldigt mörk, alltså rent färgmässigt, men det har jag kommit att tänka på, det finns en slags 80-tals estetik nu som genomsyrar väldigt mycket, för just när han föreställer sig i sitt inre hur en valkyria kommer och hämtar honom och hur de är på väg upp till Valhalla eller... Så påminner filmen rent estetiskt väldigt mycket om den här Mandy, tror jag den hette. från 2018 av Cosmatos. Alltså, och den påminner också lite om färgerna i Stranger Things.
Just det.
För då blir det liksom, det är ganska häftigt i filmen, för då blir den liksom så här 80-tals färgskalan. Ja. Och,
men liksom, väldigt saturerad och väldigt mycket neon.
Ja, väldigt mycket neon, va? Och så då ser man de här, du vet, omslagen, skivomslagen från 80-talet, en regnbåge, kanske någon krigare som, det är liksom både, det är både en krigare och så är det lite av de här riktigt neoniga färgerna.
Men jag kan ju tänka mig också att alla de här, en film är ju en samling olika hantverkare som är inspirerade av någonting.
Mm.
Och de som är verksamma nu har ju växt upp med de här filmerna liksom.
Ah, visst.
Eller hur?
Ah.
Det, jag menar, Robert Eggers, nu vet inte jag detta, det hittar jag på. Ah. Men jag tror att han typ älskar The Thing.
Ah.
Är du med?
Kanske, ah.
Jag tror det.
Ah.
Och det finns lite så här, jag tänker på The Witch, att det är lite sådär, ja, fan, det blir så jäkla sjukt liksom. Mm. Alltså det finns en grej i de filmerna man har växt upp med där.
Mm.
Alltså det finns ett arv i de filmerna.
Ja, det är också som börjar komma tillbaks nu.
För liksom, det är både bilder och, det är inte bara bilderna, det är inte bara färg, utan det är något annat där också.
Ja, det är ljud, det är ljudbilden också.
Ja.
Det finns ju, Eggers är ju väldigt amerikansk i sin ljudbild, för då är det någon sån här, du vet, då är det lite bluegrass nästan, eller fast som en dampig bluegrass, någon som håller på med en fela, du vet, och så det är sådana ljud, och sedan kommer det här, du vet, mer heavy metal. Liksom.
Jag vill prata om en grej, Andreas, som passar in det här. Du vet, det här med att man inte kan bli profet i sin egen stad, som du sa.
Mm.
Och jag tänkte på det väldigt mycket nu i Cannes. För Ruben Östlund, han vann ju då sin andra guldpalm i rad för sin nya film som heter The Triangle of Sadness.
Grattis.
Som jag inte har sett. Och han är ju inte riktigt göteborgare, men han är nästan göteborgare.
Ja,
filmstudion ligger här i Göteborg.
Mm.
Och han bor i Göteborg, vad jag vet. Mm. Och anställer folk i Göteborg. Och han är ju grym för oss, liksom.
Mm. Mm.
Det är asmäktigt. Det är ju ingen här i Göteborg som är i närheten av att göra så coola grejer som han gör.
Mm.
Stora filmproduktioner med internationellt kända personer som vinner internationella priser liksom. Och det han sa, jag tyckte det var så jävla grymt liksom, att han, när de intervjuade honom precis när han hade vunnit, då liksom hedrade han Roy Andersson och ja, men det är nog, jag går nog i Roy Anderssons spår, sa han, när man får lov att skämta om grejer och jag tyckte det var så jävla fint att han hyllade Roy, som också vann guldpalmer för Sånger från andra våningen och kanske någon mer. Ja. Mm. Men i alla fall. Och så läser jag i GP bara en, vad jag närmast kan beskriva som en slags hatartikel. Där man radar upp hur recensenter i andra internationella tidningar tyckte det var dåligt och att det var en fel vinnare. Och det jag vill säga är det här. Att det är okej att skriva om det. Mm. Men kan inte vänta lite? Mm. Kan vi inte fira först?
Mm.
Du vet, om stans hockeylag, om Västra Frölunda Hockey vinner SM-guld, då firar vi först. Man börjar inte skita på dem i lokaltidningen det första man gör.
Mm.
Ja, men egentligen skulle inte Frölunda vunnit, för Färjestad var bättre. Liksom. Du börjar ju inte där. Den analysen kan komma sen om man vill. Men först så liksom är det så här bara, fan vad roligt att Göteborgs hockeylag vann SM-guld, eller liksom så här bara, fan vad grymt. Nu kör vi på detta.
Och jag håller med, sen, det naturliga är ju att hålla lite på det.
Exakt,
hålla lite på det
är inte snyggt.
Nej, liksom. Precis, man kan götta sig lite, men jag tror det handlar om det, liksom, jag tror det är
han är profet i sin egen
stad. Ja, precis, det är oginhet och liksom.
Jag har träffat honom, det ser ut som att hans haircut, hans frisyr, det såg ut som att den kostar mer än min månadslön.
Mm.
Den såg så jävla dyr ut, hans frisyr.
Mm.
Jag såg framför mig att han kanske klippte den och fönade den i New York eller någonting. Mm. Liksom.
Men du har ju inte så mycket relation till hår.
Nej, det har jag inte. Men jag kan ändå se när det... Och så tänkte jag... Men det jag tänkte var att bara, fan vad coolt, vilket dyrt hår han ser ut att ha. Och så tänkte jag så här, det är precis såna här saker som retar upp liksom de lokala journalisten och liknande som liksom harvar med eller hur?
Ja, men de gillar inte att han är så glad och
han är glad, groomad. Framgångsrik. Han är så framgångsrik att han har en frisyr som är dyrare än någons bil som jobbar på GP. Och det är ju...
Ja, de gillar inte det. De kan inte av det. Han är lite fräck. Och så, han sa ju att danskarna gjorde skitfilm. Ja. Och sådär.
Så ring, tänkte jag, så kanske när han är så framgångsrik så kanske någon ringer bara: "Hello, my name is Nicole Kidman. I love your work. Can I work with you?" Så ringer Nicole Kidman honom. Det är på den nivån. Jag vill ha ett nytt ord. Det här är en gammal idé för mig. Men jag vill ha ett nytt ord. Jag vill ha avundsjuk, fast i positiv bemärkelse. För avundsjuk är ju, låter så negativt. Men tänk dig det ordet, fast det vore positivt. Så här.
Man är lite starstruck.
Ja, jag vet inte. Det finns ändå... inget riktigt ord. Man är liksom avundfrisk.
Avundfrisk. Ja, men jag är avundsjuk är ju jävligt negativt. Ja. Många av Bibelns budord handlar om hur dåligt det är att vara avundsjuk. Man ska inte avundas grannens häst.
Men om man istället så här bara, man ser upp till detta, att bara, fan vilken fantastisk framgång, och jag blir glad som...
Jag sätter ju Göteborg på kartan.
Så här, jag har inget intresse av hans filmer. Jag har aldrig brytt mig om hans filmer. Jag tycker ärligt talat att det är ganska lowbrow ibland, om jag ska vara ärlig.
Ja, det är inte för oss.
Nej, det är inte för mig. Men jag tyckte det var skitball att han vann i Cannes. Och jag tycker det är asmäktigt. Och jag blir stolt att det här filmbolaget ligger i Göteborg. Och jag tyckte det var så jävla... Jag blev så... Det var bara positiva känslor. Och det... liksom, och jag är ingen fanboy. Men jag är ändå göteborgare, va? Och det här saknar jag lite.
Den goa känslan
att man är
det är ju ett slags illojalitet från GP:s sida, att man kan inte ge honom där.
Någon borde ju på deras kulturredaktion eller vad det var, någon bara så här: ja, men fan, vi kanske ska ha den här grejen om ett tag. Kanske inte ska ha det på en gång. Jag tror att den släpptes upp typ samma dag eller dagen efter som han vann eller så fort
lite
för tidigt. De hade läst i The Guardian att någon där som är en känd recensent tycker bla bla bla. Och det är också en grej som jag inte gillar riktigt. Typiskt svensk småstadsmentalitet. När man skriver om vad andra recensenter tycker i andra länder. I stora London tycker man det här. Det är lite bonnigt, va? Är det inte det? Eller?
Också en rädsla för att vara bonnig själv.
Ja, precis. Liksom,
om vi hyllar honom för hårt nu, så framstår vi som bonniga, för The Guardian har skrivit det.
Då går de runt på The Guardian och tänker, vad fan är GP för tidning? De har aldrig hört talas om det.
Precis. Man vill inte ge honom den här segern som det handlar om. Det här är ju jättestort.
Men Håkan Hellström,
två gånger i rad.
Ja, det är helt fantastiskt. Det är helt sjukt. Håkan Hellström, han är den enda jag känner till som verkligen är profet i sin egen stad. Folk älskar Håkan Hellström.
Är det för att han är så ofarlig i allmänhet, eller det är liksom att det finns ingenting, det finns inga negativt och vidhäfta vid den här mannen?
Nej, hans bakgrund är tillräckligt cool också, för det är så här Broder Daniel och rätt kretsar liksom. Så att han har man inte hoppat på det här sättet liksom. Tänk om han har konserter på Ullevi och så skriver GP dagen efter bara, det var jättedåligt tyckte folk. Det kommer de inte göra.
Nej, men det skulle ju inte vara sant heller.
Ja, men vet man ju inte.
Nej, om de har grävt upp.
Nej, så här, nu var Det är en recensent.
Ja, men det är jävligt svårt att tycka illa om Håkan Hellström.
Ja, men det är någonting där som skiljer dem åt då, liksom. Det är något med dem som inte är...
Ja, han är inte folklig helt enkelt, han är regissören tillräckligt mycket.
Nej, han kanske inte är det.
Jag har inte sett... Jag
fast hans filmer är väldigt folkliga.
Hans filmer är ju... De appellerar ju till en halvbildad medelklassperson, skulle jag tro. De tycker att han gör någon... Ja, konstvärlden är så dum och... Ja.
Konst kan ju, kan man vara, kan, om en apa målar, om en apa har en pensel och kladdar, är det ett riktigt konstverk då? Det är ju det som The Square bygger på den idén. Mm. Om en schimpans ska måla, är det riktig konst?
Ja, om institutionerna säger att det är konst så är det det. Ja. Ja, men det är hans idé, hans premiss är så enkel.
Ja, men jag tror att han gör det med vilje, för han vet att det här
han sitter och skrattar naturligtvis.
Ja, men han vet nog mycket väl att det är ungefär så här långt man kan nå de här personerna med den typen av, vad ska man kalla det, filosofiskt, estetiskt samtal. Kan det gå närmare?
Och han har antagligen gjort en analys av hela filmvärlden. Han vet också att Nicole Kidman kan inte tänka längre än så.
Nej, just det.
Så alltså, skådespelarna är på det planet också. Det är väl kanske... Det är det jag inte gillade med The Northman. Att Ethan Hawke spelar den här kungen. För jag tycker han är förstörd. Det är hans ansikte och... Eller liksom, jag köper inte riktigt honom som den här kungen.
Okay.
Och så vet jag också att hans röst har blivit jättemörk på senare tid. Det har han lagt till sig med sin jättemörka röst. Och sedan Nicole Kidman tycker jag heller inte är så bra, för hon har opererat sig feja så mycket, så hon har väldigt svårt att uttrycka olika ansiktsuttryck. Okay. Sådär, va?
Ja, jag tänkte inte på det.
Men jag kan vara förstörd av sånt jag läst naturligtvis tidigare och sådär. Men det är liksom, jag hade gärna sett att det var helt okända skådespelare.
Ja, det skulle, ja, eller åtminstone att de kommer från någon av de engelska dramaserierna som de gör i vad heter det, The Witch.
Ja, precis. Eller att det var någon dansk som spelade den här Fjölnir, hans farbror, Klaus Bang.
Bang. Ja, men jag tror...
Var det han som var med i The Witch? Nej.
Nej, men han var med i The Square.
Ja, just det. Men han tycker jag var jävligt bra.
Nu säger jag någonting konstigt, men jag tror min brorsa brukar typ ta en öl med honom ibland.
Okej. Okay.
Av någon
när
annan.
Han är här i...
Ja.
Okay.
Eller något i den
stället. Synd att vi inte får haka på.
Nej, men jag bara, det var så jag kände igen namnet i filmen. Fan, jag vet att min brorsa har mumlat om en jävla bang.
Okay.
För jag bara, det kan ju inte heta bang. Jag visste inte vad det var.
Fan, vad cool din bror
är. Ja, men är lite bang.
Ja, det är
får jag säga. Mäktigt.
Nej, men
jag tycker
nu var jag dum när jag sa det om Ethan Hawke. Jag skulle gärna träffa honom också.
Ja, alltså om jag plötsligt alltid tar en öl med Ethan Hawke så hade ju du
precis. Då jag hade du gärna suttit där.
Jaha, vad ska du göra ikväll? Nej, men...
Nej. Ja, det här med den jobbiga mörka rösten.
Ja, just det. Jag har en grej på gång. Ja. Ja, vad ska Ethan du göra? Nej, men jag ska ta en bärs med Ethan Hawke. Men du gillar ju inte hans, du gillar ju inte hans röst. Då får inte du vara med.
Nej, precis. Just det. Och en som jag som lyfter den filmen är ju hon Anya Taylor-Joy. Olga of the Birch Forest.
Just det.
Hon har så bra ansikte för film. Mm. Hon har så jävla bra ansikte för film.
Ja. Det är och spelar så jävla bra. Ja, väldigt kompetent skådespelerska.
Oerhört bra, ja.
Hon är med, för jag såg om filmen. Hon är med i The Witch, men hon är också med i bakgrunden i början när de attackerar den här byn. Mm. För då är hon nästan en statist innan hon kommer in i handlingen.
Ja, just det.
Och då märker man hur jävla bra skådis hon är. Uh-huh. Att hon är bara i bakgrunden och liksom... Uh-huh. Hon är också... Det är väldigt... Vad ska man säga?
Subtilt.
Jag tror inte det är så lätt för en stor stjärna att göra något bra i bakgrunden.
Uh-huh.
Men jag tror en stor skådespelare är väldigt bra på också vara i bakgrunden. Ja, det var
hon
bara
ska inte synas för mycket, hon ska bara vara där som en, en bra
skådespelare. Hon löser båda. Fantastisk. Där tror jag vi kommer få se mycket. Men då kommer de snappa upp henne från typ Disney och så får hon 100 miljoner och en buttplug och så ska hon vara någon jävla hjälte eller något. Nu är jag negativ, men tyvärr är det
så de förstör henne på något sätt. Ja. Men hon har magisk karisma skulle jag säga. Jag tycker jättebra om henne. Ja.
Ja, du Andreas. Jag tycker att det här är exakt rätt tillfälle att vara klar med det här avsnittet. Mm. Nu har vi diskuterat Bli inte lurad och The Northman. Och det är lagom med två saker tycker jag. Mm. En halvtimme var ungefär.
Jag vill bara säga en grej till. Han är ju 45 år den här Skarsgård i filmen. Och det tänker jag är lite för gammalt. Ah. Det hade varit mycket bättre om han hade varit 30 kanske.
Men har inte han 11 lillebröder? Då kan man bara byta ut han digitalt i The Younger Edition.
Ja, ah, det kan man
så göra. Blir det The Northman Junior. Ah. Och så har man bara klistrat på. Nu hittar jag på, men han kanske har en lillebror som heter Jonas. Som är,
ja, men det är sant. Men
han inte kunnat, gammal alls.
Han har kunnat digitalisera honom yngre och sådär. Ja. Men jag tänkte just, när man har en hämndhistoria så det innebär ju att han har gått runt i 30 år då tänkt på blodshämnd bara.
Ja.
Och det, jag tror inte man gör det så länge om man är en riktig, riktig autentisk människa. Liksom. Man släpper det.
Jo, nej. Den, hämnden sitter i.
Ja,
hämnden
sitter,
är,
ja, men det kanske,
hämnden är
ja.
Precis som... du vet när ett kattdjur börjar följa efter en antilop på savannen och kan inte tänka på något annat.
Mm-hmm.
Människans hem det är likadan fast under en livstid.
Liksom. Bara ligger där och gror.
Vendettan.
Liksom.
Det är det som är, det är därför hämnden, hämnden är ju aldrig särskilt aggressiv. Hämnden är instrumentell. Liksom. Långsam.
Men kanske en längre medelperiod där han bara sitter och är bitter på ett torp hade man kunnat se också. Bara
lugna ner tempot. Ja. Men det kan vara en europeare.
Precis. Ja.
Jättebra Andreas.
Ja.
Vi syns framöver.
Japp, det är
bra.
Hej.